Det är så stort att jag får gå på jorden. Ännu en sommar full av doft och sken. Och bjudas in av varje dikes ren. Till smultron middag på den gröna borden. Det är så stort att jag får gå på jorden. Ännu en sommar full av doft och sken. Och bjudas in av varje dikes ren. Till smultron middag på de gröna borden. Och sova ut. Och sova ut. På någon skuggig sten. Det är så stort att jag får gå på jorden. Ännu en sommar full av doft och sken. Och bjudas in av varje dikes ren. Till smultron middag på de gröna borden. Och sova ut. Och sova ut. På någon skuggig sten. Och sova ut. Och sova ut. På någon skuggig sten.
Författaren till Matteus evangeliet berättar. Då kom Petrus fram till Jesus och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Låt oss be. Tack Gud för att vi en gång får komma till kyrkan för att söka någonting bortom våra egna gränser och tro att du finns här. Att du ger oss glädje och kraft och lust och värme och medmänsklighet. Tack Gud också för att vi inte behöver skämmas för vår skuld och vår brustenhet, utan att du förlåter och upprättar. Amen. Sjung till Guds ära som sätter sin färg och förnyar, leker med vinden och far över moln över skyar. Lekfullt förtjust målar Gud himlen med ljus, färgsätter städer och byar. Vi ska stå upp och sjunga lovsång tillsammans, nummer 801 i den orangea psalmboken. 801. Ingen människa är en ö, så har någon uttryckt detta att vi alla lever i relationer. Ingen människa är en ö. Och dessa relationer är ofta väldigt fantastiska. Men ibland så är också dessa relationer påfrestande. Därför att vi tycker och tänker olika. Vad är att vara kristen i alla dessa relationer? Vad är att följa Jesus, att ha Jesus som förebild? Det kommer att prägla dagens gudstjänst som har temat efterföljelse som rubrik. Och predikotexten kommer att handla om konflikter och hur vi kan hantera dessa. Igår kväll när jag hade gått igenom min predikan inför gudstjänsten och kom upp på verandan, så förstod jag det som att i något av grannhuset pågick det ett bråk. Eller en konflikt i alla fall. Det var skrik, det var svordomar och en man och kvinnoröst som var väldigt upprörda. Och förmodligen var det också alkohol med i sammanhanget. Det är ofta så vi förknippar konflikter med, att det är bråk. Men konflikt kanske också kan beskrivas i mer positiva termer, som gränssättande eller ifrågasättande. Tänkte jag kan läsa ur den psalm som vi sjöng här. Ska vi se. Sjung för den rätten som ser bakom lögnens fiktioner. Jag säger det igen för att få tillbaka koncentrationen. Sjung för den rätten som ser bakom lögnens fiktioner. Som tystar tyrannen och fåfängans alla schabloner. Rättfärdighet står emot passivitet. Denna rättvisans kamp för miljoner. Att också våga stå upp i konflikter är väl en viktig sak som också predikan kommer att handla om. Och att inse att vi tycker olika och olika uppfattningar kan också vara något positivt. För det kan också lära oss att börja lyssna till varandra. Och när man lyssnar så kan man också utvecklas och lära sig något om andra människors livssituation. Och vi som medverkar i gudstjänsten idag, vi hoppas också att ni vill lyssna till oss. Karin Kjellberg spelar piano och sjunger för oss och med oss. Elsie Kylhammar kommer att spela ett av orgelstyckena. Och Ingrid Linde kommer att läsa texten. Och själv heter jag Göran Gustafsson och är en av pastorerna här i Andreaskyrkan. Vi har också en till som ska medverka i gudstjänsten och det är Marie Krona. Du ska få komma fram och tända barnens ljus. Ska jag hjälpa dig? Gör du det själv?
Hjälpa mig.
Ja, så gör vi så här. Ska vi se. Så mycket. Tack Marie. Så tänkte vi, ska vi be Gud som haver tillsammans? Ska vi göra det? Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, Fader vår. Amen. Just det, nu hade jag glömt av en sak. Vi ska börja med att vi ska pröva en ny sång som vi inte har sjungit någon gång här i kyrkan. Den finns också i den orangea psalmboken. Den har nummer 909. Vänta, vila, vara. Nummer 909. Och vi prövar att sjunga den 2-3 gånger. Det är 3 verser, vi sjunger igenom en gång helt enkelt. Karin spelar igenom en gång och sen så sjunger vi verserna rakt igenom. Gud är konsten att vänta. En gång till rakt igenom. Vi sjunger sången en gång rakt igenom till. Då ska vi få höra dagens gammaltestamentliga text.
Och för er som vill följa med så finns texten i psalmboken på sidan 1623. 1623. Och texten kommer ifrån tredje Mosebok, kapitel 19, verserna 1-2 och 13-18. Herren talade till Mose: säg till Israels hela menighet, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma dina landsmän. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Jag ska sjunga en sång som handlar om kamp. Att vi kämpar på olika sätt. Och texten och sången är skriven av Börje Ring. Den har några år på nacken, men jag tror att några av er kanske känner igen den. Och refrängen handlar om att kampen ändå på något sätt har en ljus sida. Den ger oss hopp och den ger oss glädje. Den ger oss kraft och styrka. Och mod. Och jag ska läsa texten och vi ska öva refrängen, för ni får gärna vara med och sjunga i refrängen. Texten är så här. Det ger oss hopp. Det ger oss glädje. Det ger oss styrka. Det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Så jag sjunger refrängen några gånger och ni får haka på. Så här låter refrängen. Det ger oss hopp, det ger oss glädje, det ger oss styrka, det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Det ger oss hopp, det ger oss glädje, det ger oss styrka, det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Det ger oss hopp, det ger oss glädje, det ger oss styrka, det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Det var refrängen, så ska ni få höra lite verser. Här kämpar vi mot alla odds. Här kämpar vi mot all logik. Här kämpar vi med glädjen. Här kämpar vi med sorgen. Här kämpar vi för världens fred. Det ger oss hopp. Det ger oss glädje. Det ger oss styrka. Det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Här kämpar vi när ingen ser. Här kämpar vi när ingen hör. Här kämpar vi med gråten. Här kämpar vi med skrattet. Här kämpar vi för världens fred. Det ger oss hopp. Det ger oss glädje. Det ger oss styrka. Det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Här kämpar vi i sång och dans. Här kämpar vi med hopp om liv. Här kämpar vi mot vind. Här kämpar vi med vind. Här kämpar vi för världens fred. Det ger oss hopp. Det ger oss glädje. Det ger oss styrka. Det ger oss kraft. Det ger oss modet att våga leva i denna osannolika värld. Det ger
Vi ska strax sjunga en psalm och ta upp en kollekt som går till den här kyrkans arbete. Innan dess vill jag göra några pålysningar. Direkt efter gudstjänsten här så kommer det serveras ett litet enkelt kyrkfika. Då är ni alla välkomna att stanna kvar på det en stund. Sen på onsdag klockan 13 så har vi något som kallas för sommaronsdag. Då vi gör en liten utflykt någonstans här i Stockholm. Och på onsdag klockan 13 ska vi samlas här vid kyrkan och sedan ta oss till Gamla stan och till Forum för levande historia, som har en utställning som heter Holocaust by Bullets, som handlar om nazisternas övergrepp i Ukraina, och en katolsk fransk präst som vars föräldrar kommer från Ukraina har sökt och tagit reda på de sista ögonvittnena från det som hände under andra världskriget i Ukraina, och också letat upp de massgravarna som finns där. Det är en ganska liten utställning, det är väldigt få bilder, men är väldigt rörande, väldigt gripande utställning, och också ett möte med de här människorna som fortfarande är i livet men som inte kommer leva så många år till, som blir intervjuade av den här katolske prästen. Vi kommer att se den utställningen och sen så kommer vi gå till kaféet i Stadsmissionens kafé i Gamla stan och prata lite grann om utställningen. Jag tänker att det här är ett tillfälle att komma iväg på en utställning som är lite jobbig att se, men som man, om vi pratar om det, också kan vara viktig för att inte glömma bort det som har hänt i vår historia. Det är fri entré också till museet, och utställningen avslutas på söndag, så att det är sista veckan som den pågår. På lördag så är det program klockan 16.00 på Klubbens Borg, som en Andreaskyrkan är delägare i, som ligger ute i Mälarhöjden. Och programmet där heter Kärlek och lyrik med Kurt Andreas och Agneta Wigfors. Och sen nästa söndag klockan 11 så är det gudstjänst här. Rubriken är Guds älskade son. Det är Kristi förklaringsdag. Det blir predikan av mig och sång av Eva Svedberg Engström. Nu ska vi alltså ta en kollekt. Andreaskyrkan är som kyrka helt beroende av de inkomster vi får genom det som ges i kollekt eller skickas in via postgiro. Och under tiden som vi tar upp kollekten så sjunger vi psalmen 274. 274.
Thank you.
Dagens evangelietext är hämtad från Matteus evangelium, det femte kapitlet. Och det finns på sidan 1624 i Psalmer och sånger om ni vill läsa med. 1624. Och det är Jesus som säger: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseerna, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt det sista öret. Amen. Det var en sen fredagskväll. Jag hade arbetat hela veckan och såg fram emot en skön ledig helg. Och innan jag skulle sätta mig framför och titta på den hyrda DVD-filmen, så skulle jag bara skicka iväg ett enda mejl som jag inte hade hunnit få iväg innan jag lämnade mitt arbetsrum här i kyrkan. Och när jag öppnar mejlboxen så får jag se ett mejl med en märklig rubrik. Jag öppnar det och får i detta mejl en rejäl avhyvling från en mycket uppretad person. Och den konflikt som hade uppstått var kanske inte helt oväntad för mig. Jag hade under dagen skrivit ett mejl till personen i fråga, som långt tidigare hade gett mig ett löfte som den inte hade hållit. Och jag hade försökt att vara så tydlig som möjligt i mitt mejl och tänka igenom formuleringarna så att det inte skulle missförstås. Och jag hade försökt också uttrycka i mejlet att jag ville ha dialog, att vi skulle kunna träffas för att fundera tillsammans på hur det här som en gång hade lovats mig ändå skulle kunna genomföras. Men personen i fråga verkade inte kunna ta den här kritiken, utan gick istället till personligt angrepp mot mig. Ifrågasatte min förmåga och min moral. Anklagade mig för att vara falsk och oärlig. Och nu helt plötsligt så handlar ju inte det här om en arbetsuppgift, utan nu handlar det ju om mitt värde som människa. Och naturligtvis så blev jag mycket, mycket ledsen. Personen använde flera gånger versaler, stora bokstäver i mejlet. Och det kändes som ett skrik, som ett slag i ansiktet. Och mejl och sms som vi använder så mycket numera när vi kommunicerar är komplicerade verktyg när det handlar om konflikter. För att det är lätt när man inte behöver möta en person ansikte mot ansikte att man tar i lite för mycket och använder uttryck som egentligen man inte skulle uttrycka om man träffade personen i fråga. För min del så gick min sköna lediga helg förlorad. I min mage så snurrade alla dessa känslor av vrede och sorg och hämndlystnad. Jag hade svårt att sova. Gång på gång formulerade jag i min sömnlöshet dräpande kommentarer som jag skulle skriva till personen i fråga. Och däremellan så var jag på väg att falla i gråt och var beredd att egentligen göra vad som helst för att bara slippa ifrån den här jobbiga konflikten. Kanske var det mitt fel ändå. Kanske var jag faktiskt en elak och kravfylld människa. Och sakta men säkert så var jag beredd att överge de principer och den moral som är så grundläggande för mig, vikten att hålla sina löften. Och min mage sa till mig, ge upp nu Göran. Men mitt huvud sa, håll ut Göran. Och jag tror att mina tankar hjälpte mig att komma i kontakt med de betydligt djupare känslorna inom mig. Som har med min grundläggande moral att göra, med min tro, med min identitet som kristen. Och tankarna hjälpte mig att stå ut tills de goda, varma känslorna kom tillbaka som återgav mig tryggheten. Och behovet av hämnd minskade sakta men säkert. Och istället så växte det fram någon slags god vrede som hjälpte mig både att skydda mig själv från den orättvisa kritiken, men också att släppa tankarna på att försöka ge igen. En månad senare så bad personen om ursäkt, vilket blev någon slags bekräftelse på att jag hade gjort rätt som stod ut och inte gav efter. Och personen förklarade att det var en ganska krasslig livssituation som egentligen var orsaken till det onyanserade utbrottet. Och ändå så bar jag med mig sorgen länge över att blivit utsatt för detta personliga påhopp. Och jag tror att den sorgen fortfarande finns kvar. Och jag tänker att den upplevelsen delar jag säkert med väldigt många av er. Att man bär med sig en sorg även om en konflikt är uppklarad. Så finns det ändå en sorg som man bär med sig. Ett slags läkt sår. Författaren Stefan Einhorn, han har skrivit boken Konsten att vara snäll. Och visst är snällhet en bra egenskap, men den kan också missbrukas. Jag tänker att i en kristen miljö så finns det ibland en förväntan att människor alltid ska vara snälla och konflikter ska undvikas till varje pris. Svenska kyrkan som arbetsgivare verkar brottas mycket med detta. Så många anställda i en miljö där konflikter inte är rumsrena eller accepterade. Det är som gjort för skyttegravsgrävande och skitsnack. Och vi som arbetar till exempel i en frikyrka tror jag inte har lika mycket problem med detta. Men det beror inte på att det inte finns konflikter, utan att vi är så få anställda att vi är tvungna att mötas i konflikterna mycket tidigare. Men konflikterna kommer vi inte ifrån, inte heller i den här kyrkan. Och läser man apostlagärningarna om kyrkans tidiga historia så har konflikter kantat kyrkans väg redan från början. Paulus var rejält i luven på Petrus när den första kyrkan skulle expandera. Så frågan är inte om det finns några konflikter. Frågan är istället hur vi hanterar de konflikter som redan finns. För risken i en snällhetsmiljö som en kyrka, det är att starka, auktoritära och manipulerande människor kan få väldigt stor makt eftersom många av oss gärna undviker konfrontation. Knutby är ju ett förskräckligt exempel på en församlingsundfallenhet. Och därför är det så viktigt att det finns öppenhet för ifrågasättande och det kritiska samtalet i kyrkan. Vad är god moral? Hur sätter vi gränser på ett vänligt men ändå bestämt sätt? Hur hjälper vi varandra att vara sunt skeptiska och prövande så att vi inte blir grundlurade eller är godtrogna? Vid ett tillfälle träffade jag en person som berättade att hans syster hade blivit mördad av hennes egen son som var narkotikamissbrukare. Och systern hade ett företag som, när man efter dödsfallet gick igenom ekonomin, så visade det sig att hela företaget var bankrupt. Hon hade gett företagets pengar till sin son för att försöka hjälpa honom att komma ifrån sitt missbruk, men blivit lurad. Och hon förmådde inte sätta gränser, men en dag så nåddes ju ändå gränsen då pengarna var slut. Och detta kunde inte sonen acceptera. Och i vredesmod dödade han sin egen mor. Och priset för hennes gränslöshet fick hon ju betala med sitt eget liv. Det första jag skulle vilja säga i min predikan idag, det kan låta som att den ska vara jättelång, men kommer det inte vara. Men det första jag skulle vilja säga ändå, det är att det är viktigt att våga stå upp för de grundläggande värderingar som finns i ens egen tro och ens egen moral. även om det skulle innebära konflikt. Och istället för konflikt så kan man ju kanske säga gränssättande, för att använda ett mer positivt uttryck. Och Jesus säger i Johannes evangelien att sanningen ska göra er fria. Och det bibliska ordet för att vara sann mot sig själv och mot Gud skulle man kunna använda ordet rättfärdig. Att våga vara rättfärdig, det är ju att också stå ut med det obehagliga. Att kunna bli ifrågasatt och påhoppad och förlöjligad. Att våga vara rättfärdig, att våga stå upp för någonting även om man blir ifrågasatt, det är den ena sidan. Den andra sidan i kristen tro, som är min andra del av predikan, är också vikten av barmhärtighet och försoning. Det är minst lika viktigt, om inte viktigare. Och dagens evangelietext är hämtad från Bergspredikan, som i kapitel 5-7 är någon slags sammanfattning av Jesu hela etiska undervisning. Och Bergspredikan inleds med att Jesus förklarar vad som är de kristnas uppgift. Och Jesus säger: ni är jordens salt. Och Jesus säger: ni är världens ljus. Och att vara en kristen, det är som att vara ett salt som förhindrar världens ruttnad, förruttnelse. Eller att vara kristen är som att vara som en stad på ett berg som alla ser. Eller att vara kristen är som ett ljus som tänds i ett mörkt rum och lyser upp hela rummet. Men hur ska man då vara saltet, och hur ska man då vara ljuset? Ja, Bergspredikan svarar på den frågan att det handlar om trohet och uthållighet. Att vara trogen om 10 budorden och Mose lag. Men att vara trogen, det är inte att följa dem till punkt och pricka, utan att det är att förstå deras innebörd. Vad är buden och lagens innehåll? Och Jesus anklagade den fromma gruppen som fanns i det samhället han var verksam i, fariseerna, för att vara fixerad vid den ytliga fromheten. Den fromhet som visar upp inför andra människor vad man gör. Jesus menar att det är viktigt att istället förstå lagens kärna, dess budskap, och att sedan göra de goda gärningarna när människor inte kan se dem. Och Jesus säger sedan att man ska skynda sig att komma överens om man har hamnat i en konflikt när man lever i en relation. Och menar att man ska vänta med att offra i templet, man ska vänta med att söka Gud tills man försonat sig med den som man är i konflikt med. Men att skynda menas då inte att genast bara försöka bli kvitt den här obehagliga känslan av att vi tycker olika, eller att vi faktiskt har, någon av oss har gjort fel mot varandra. Utan den erfarenhet jag har är att vi behöver tid på oss för att låta de starka känslorna lugna ner sig lite när man har kommit i en konflikt, innan man kommer till insikt om: vad har jag sagt? Vad var det som inte blev bra? Vad skulle jag kunna uttryckt annorlunda? Vad ångrar jag mig? Tiden för vandringen till templet, när man ska lämna fram sin gåva, tiden för vandringen när man går till kyrkan, tiden som man har efter en, man har varit med om ett meningsutbyte eller en konflikt, tror jag är jätteviktig. Den tiden kan ge oss perspektiv och insikt om vad som har hänt. Inte för att släta ut den obehagliga situationen, utan för att försona sig på djupet. Och Bergspredikan, Jesu budskap i Bergspredikan, är ju en utmaning till oss. Är vi beredda att be om förlåtelse när vi har gjort fel? När vi på vandringen till templet kommer till insikt om att vi har gjort det? Eller är vi då bara stolta? Vågar vi inte erkänna att vi faktiskt missförstod situationen, eller tänkte fel, eller var allt för trötta, eller tog miste? Eller kan vi som vuxna självständiga människor erkänna vår ofullkomlighet och säga förlåt mig. Och när vi själva har blivit utsatta för påhopp, en konflikt som vi inte själva egentligen har orsakat, och personen ber om förlåtelse, kan vi då ge personen förlåtelse? Inte bara en gång eller 7 gånger, utan 77 gånger. Och om konflikten inte blir löst och personen i fråga aldrig ber om förlåtelse, är vi då ändå beredda att förlåta? Eller kan vi då odla hat och besvikelse och skitsnack så länge hon eller han inte har bett om förlåtelse? Är vi då egentligen, om vi lägger handen på hjärtat, beredda att förlåta om personen ändå skulle komma och vilja be om förlåtelse? Jag tror att min erfarenhet, eller jag är ganska säker på att min erfarenhet av att drabbas av konflikter med åren har gjort mig lite mindre orolig. Eller när jag tvingas gå in och sätta någon slags gräns, att här går mina gränser även om det väcker obehag för andra människor. Jag tror att jag inte är lika snabbt får ont i magen längre. Jag tror att jag kan distansera mig lite mer, därför att jag också är lite nyfiken vad som kommer att hända. För min erfarenhet av vänskap är att efter ett tag så brukar det alltid bli någon slags konflikt, eller att man blir tydligt att man tycker olika, och att då har vänskapen 2 vägar att gå. Den ena är att vänskapen faktiskt sakta men säkert glider bort, och konflikten är ett uttryck för att man faktiskt är på väg ifrån varandra och att man då faktiskt får släppa taget. Och det andra, det är att en vänskap fördjupas när man kommer till en konflikt, därför att då måste man förtydliga för varandra vad man egentligen tänker och tycker. Och man börjar kanske, om man har den viljan, förstå varandra på ett djupare sätt och också kan se den andres sårbarhet och dåliga sidor. Konflikt är i själva verket en möjlighet till fördjupad vänskap i en god miljö. Så vad jag försökt säga i min predikan idag, det är att vikten av att inte försöka förneka konflikter utan våga sätta gränser, därför att Gud kallar oss att vara rättvisa. Min predikan har försökt uttrycka vikten av att visa försonlighet och använda ordet förlåt, därför att Gud kallar oss att visa barmhärtighet. Och predikan har försökt uttrycka vikten att våga stå kvar i en konflikt även om det känns obehagligt, därför att Gud kallar oss att vara uthålliga och trogna. Ni fick en lapp när ni gick in i kyrkan idag. Det är hämtat från Matteus, det 23 kapitlet. I den konflikt som var mellan den här gruppen fariseer och Jesus, som menade att farisén hade en oförmåga att urskilja vad som är viktigt och oviktigt. Och när Jesus i den här konflikten försöker uttrycka kritik, så sammanfattar han också vad han egentligen tycker är viktigast. Ta gärna med er den här lappen och bär den med er under veckan och fundera på vad det betyder för er. Jag läser. Jesus sa: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra." Rättvisa, att våga sätta gränser. Barmhärtighet, att ge och ta emot förlåtelse. Trohet, att stå ut även i de mest komplicerade konflikter. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Amen.